När jag var liten var en av mina favoritfilmer baserad på en bok av Sidney Sheldon. Filmen hette Tracys hämnd och handlade om Tracy som hamnade i Finkaburum av orättvisa anledningar och som sen, förlåt spoiler, rymmer därifrån och ger sig ut för att hämnas. Den ger mig än idag lyckliga rysningar längs med ryggraden, för det här med hämnd väcker såna starka känslor i mig, och det är vad vi ska prata om idag. Varmt välkomna till Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Och detta härliga, vill jag ändå säga, avsnitt om hämnd. Varför vill vi ha den? Hur ser den ut? Vilka är vi som går igång så mycket på hämnd? Och hur kan hämndlystenhet göra oss till dumma människor?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud, och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien, som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA! Men då till dagens ämne, Björn. Hämnd.
Ja, en upplevelse av oförrätt. Att man utsatts för något felaktigt och orättvist eller så. Att man är ett offer. Men det kan ju också vara själva...
liksom, grejen man gör.
Ja, handlingen. Ja. Så att man kan vara en sån, man kan hämnas i hjärtat eller huvudet. Mm. Men sen också ute i verkliga världen.
Det kallas stålet i ens hand när man ska utföra den här hämnden.
Mm.
I terapirummet, hur ofta ser du såna här känslor dyka upp?
Alltså kanske inte jätteofta, ärligt
talat. Sant. Gud, det känner jag. Skulle jag gå i terapi idag så skulle det lätt handla om att så här, och vet du vad den sa då? Nej. Att jag skulle liksom bara rabbla oförrätter och iscensätta olika hämndscenarion. Men det kanske säger mer om mig än om människor i allmänhet.
Just det, precis. Alltså jag tänker mig att det här kanske är lite skam. Alltså precis som... avundsjuka, ja, som vi gjorde ett avsnitt om för ett tag sedan. Så jag tänker mig att det kanske är lite skambelagt.
Ja, just det.
I vår kultur.
Ja.
Att vara hämndlysten.
Ja, precis. Jag slänger in ett annat gammalt avsnitt, minnet. Nämligen sådana som jag som vägrar glömma en gammal oförrätt. Och än idag har liksom en så här perfekt idé för hur jag ska liksom... hämnas på Kajsa i Hagsätra skolan som ritade taskiga grisnäsor av mig och som så här härmade mig och hur jag gick. Så här, ser jag henne på stan, då jävlar ska hon få sig ett härm hon sen ska glömma. Och det andra människor skulle kanske glömt en sån sak. Not me.
Men för att fråga en sak, är det liksom realistiskt att tro att du skulle agera på den här impulsen?
Ja, eller nej. Så här. Impulsen skulle definitivt finnas där. Sen tror jag att den här impulsen skulle vara starkare. Inte vilja hamna i konfliktimpulsen. Eller eventuellt samsningsimpulsen. Det har vi nog också kommit in på några gånger i det här programmet. Att människor som har gjort begått bestialiska oförrätter mot liksom mänskligheten, säg Saddam Hussein eller så, stoppa denna människa i en liten grop och tuffsa till honom lite med en Snickers eller vad det var, och jag kommer förlåta allt.
Ja.
Och det är möjligt att jag skulle känna precis samma sak med Kajsa om jag såg henne och tyckte hon hade fått ett jävligt risigt hår eller att hon såg ledsen ut.
Just det, att det kan räcka.
Ja.
Jag är ju sådär med liksom handelsresande i att förstå människor. Och blir ju sällan arg av det skälet. Jag tänker alltid så här funktion, liksom varför beter sig en person sig eller så. Men även jag kan ju få liksom hämndimpulser, måste jag säga.
Ja. Och kanske, skönt att höra.
Ja, men kanske inte så mycket i mitt privata liv. Sådär. Men däremot, en sån här trigger point för mig, det är så här grova återfallsförbrytare. Våldsförbrytare som liksom begår brott igen.
De här läser om i tidningen mer än upplever personligen.
Exakt, sådana som läser om i tidningen eller ser om på nyheterna. Sådär. Då kan jag känna att må du sitta i finkaburum i 400 år. Jag tycker du ska sitta i finkan i 400 år.
Intressant, för det har ju mina nära vänner, de har gjort det som ett skämt att jag alltid är på förövarens sida i alla lägen. Alltså man pratar om så här bestialiska pedofilbrott och jag bara... No, vi har inte hela bilden. Alltså, jag liksom tycker om att förlåta, men uppenbarligen inte Kajsa.
Men det är i alla fall supernaturligt, det här med liksom hämndimpulser och så, av skäl som vi kommer att gå in på.
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brother.
Vi är kronologiska idag, så vi börjar i evolutionshistorien. Det finns tre liksom huvudskäl, tänker man sig, evolutionspsykologiskt, till varför vi har med hämndimpulserna och varför vi ibland agerar på dem då. Det första är att det avskräcker.
Alltså man sätter exempel att så här, gör inte det här. För då blir det så här.
Precis, eller så att liksom blotta tanken på att det finns en...
Ja, okej, vi har etablerat här att... om du skulle göra det där, så då händer det här. Åker det på en jävla smocka.
Mm. Så att om jag skulle sno din get...
Ja, då hämnas jag.
Ja, det avskräcker från den typen av beteenden då. Den faktiska utförda hämnden är också ett straff som hindrar fler övertramp.
Mm, just det.
Framöver.
Mm. Också... Hindrar i bemärkelsen avskräcker eller...
Ja, just det.
Eller hämnd som är hugga av händer för att någon har stulit innebär ju ett rent praktiskt att det blir svårt.
Ja.
Man gör det i vissa länder, Björn.
Så är det. Mm. Så är det. Och som vi ska se så är ju det här med liksom hämnd och hämndkultur... Alltså det finns en stark kulturell aspekt där också som vi kommer att beröra om ett tag. Sen så slutligen tänker man sig att det hindrar så kallad free riding. Alltså, vad kallar man det? Någon som åker snålskjuts.
Ah.
Den här idén om hämnd bidrar till att man samarbetar. I de här tidiga samhällena, i vår evolutionshistoria, så var vi väldigt beroende av samarbete som vi varit inne på.
Alla samlar nötter, annars går det inte.
Alla samlar nötter, och då skulle man ju kunna vara en freerider, alltså om man vet att...
Klas Klättermus, klassisk freerider.
Just det.
Alla andra samlar nötter, inte Klas, han softar hela sommaren, och sen när det blir vinter så äter han de andras.
Men inför hotet om hämnd
skulle Klas
ha varit med i nötjakten. Mm. Så att det tänker man sig är de evolutionspsykologiska skälen till att vi liksom är utrustade med en sån här hämndtendens.
Det här låter ju precis som anledningar till varför vi har alltså hela vårt straffväsende. Hela fängelse, polis, straffsystemet är egentligen vårt systematiserade hämnd.
Det kan man säga. Och nu när du ändå är inne på det så kan vi väl ta den här kulturella dimensionen då. Mm. Att man har ju sett att när hämnd är... normen och väldigt accepterat i ett samhälle så hänger det samman med att man har en svag centralmakt.
Just det, avsaknad av det där.
Svagt polisväsende och sådana saker då delvis. Att det är en viktig delförklaring. Det finns ett par länder som sticker ut om vi ska hänga ut.
Ja, why not?
Albanien är ett sånt land. I det maktvakuum som uppstod efter kommunismens kollaps 1990 så liksom återupptog man en sån här gammal hämndkultur där det är inte bara accepterat utan till och med påbjudet att man ska ha ihjäl någon som har haft ihjäl någon som man har blodsband till och så. Jemen är ett annat sånt land. Sådär failed state där det inte finns någon liksom riktig effektiv eller fungerande centralmakt. Och man tänker så här, okej, jobbigt, men om man räknar hur många människoliv det här kostar så är det liksom tusentals, tiotusentals globalt sett i den här typen av liksom hämnduppgörelser och blodshämnd.
Blodshämnd i synnerhet tänker jag eftersom där finns också... människolivs livskvalitetsförsämring i form av jag behöver vara orolig för mina barns liv eftersom min bror gjorde. Att det liksom den spridningseffekten är långt bortom någon som har utfört en handling.
Ja.
Ja, och då ska vi kanske då konstatera att vi är tacksamma för att vi har ett rättssystem som gör att vårt eget personliga upplevda ansvar att utkräva eller liksom få bli hämnade på är väldigt litet.
Yes, och det där finns också massa studier på att man har tittat på attityder i befolkningar i länder där man har liksom tilltro till rättsapparaten och att den kommer att liksom utdöma vettiga, rättssäkra straff och så. Där blir det kollektiva hämndbegäret mycket lägre. Det kan man ju fatta, eller hur?
Ja, verkligen.
Om man inte hade någon sån hyfsat välfungerande polis eller centralmakt eller rättssystem att luta sig mot, då skulle man ju själv förmodligen vara mycket mer hämndlysten.
Ja, visst.
Och jag läste något sånt exempel här som var att hur gammal kultur kan hänga kvar in i modern tid. Det var ett exempel från, man behöver liksom inte vända sig till u-länder utan det här var i USA specifikt, där man i södra USA har en mycket mer tydlig sån hämndkultur, liksom hämnd och heder och så. Och där tänker man sig att det har att göra med hur man levde som bonde eller som tidig liksom settler i södra respektive norra USA. Att det var mycket mer boskap och svagare liksom centralmakt i södra USA. Det var liksom mycket boskapsstölder och sånt. Och då var man tvungen att reglera det på egen hand med hämndexpeditioner och sånt där. Och att det lever kvar i vår tid, även fast södra USA är liksom moderniserat idag.
Du ska aldrig kontakta mig igen. Om du gör det kommer en kopia på vår lilla film att hamna hos polisen och på varenda tidningsredaktion över hela landet. Samma sak händer om... jag blir sjuk, råkar illa ut eller om du på något sätt frångår det jag sagt. Har du förstått?
Om jag säger Anatole Rapoport, vad säger du då?
Då får jag smajs. För honom gillar jag spelteoretiker som har hjälpt oss på vägen när det kommer till hur man får en åsiktsmotståndare lyssna på en etc. Och bland annat då varit med och tagit fram den här tit for tat-teorin.
Exakt. Det är en sån här spelteoretisk modell som förklarar, tänker man sig, varför vi människor samarbetar så bra. Mm. Eller överhuvudtaget egentligen. Mm. Den bygger också på hämnd. Alltså den har tydliga hämndinslag. Det är inbyggt i det här.
Mm.
Jag ska inte dra ut på det här och göra det onödigt komplicerat, för det är nämligen jätteenkelt. Alltså det är, om man har någon typ av spel, förhandling eller samröre med en annan människa, så är strategin då att man börjar med att samarbeta. Nu, Lina, är jag samarbetsvillig med dig.
Mm.
Hoppas då på att få en liksom, samarbetsvillig reaktion tillbaka.
Mm.
Men om jag inte får det, om Lina sviker mig...
Mm, du säger så här, limpan kom så hjälps vi åt med disken.
Ja.
Och jag bara, vill hellre ligga kvar på tv.
Precis, då ska jag direkt så att säga ge tillbaka med samma mynt.
Mm.
Jag vet inte vad det ska vara i det här fallet.
Ja, då tänker jag inte tvätta, säger du. I det här experimentet så lever vi tillsammans, tror jag.
Ja, just det. Precis, så att tit for tat, ge tillbaka med samma mynt. Alltså, man börjar med samarbete, men får man inte tillbaka det så liksom... pang, slå tillbaka.
Mm.
Så samarbeta när ens motståndare samarbetar, hämnas när ens partner, eller motparten, inte samarbetar. Tit for tat. Och där har man ju sett då att det är en väldigt effektiv strategi i olika spelsammanhang och sådana här liksom dilemman och så. Att det brukar ofta utklassa andra metoder.
För när man väl då har så, men om du inte är det, då tänker inte jag göra det här. Nej, ja, fast då gör jag väl det då.
Ja.
Alltså det är liksom en korrigering, då går man tillbaka sen till samarbetsläge.
Japp. Precis. Så att hämnd är ett helt liksom, naturligt inslag i mänskligt samarbete, kan man säga.
Just det. Måste ju också någonstans handla om en så här grundläggande strävan efter någon form av balans.
Ja.
Om det här ska funka så behöver det liksom vara lite rättvist här i världen.
Precis. Och vet du vad? Alltså, jag tror att jag blir så triggad av återfallsförbrytare. Så grova vålds återförbrytare i våldsbrott, tror jag har att göra med det, att man känner att det här systemet är satt ur spel.
Ja, exakt.
Vad fan, kan den här personen liksom våldta och mörda och x antal alldeles för få års efter vara ute och göra det igen?
Ja.
Vad är det liksom?
Jag tror också att det strider jättemycket mot det som är din grundläggande. Så varför vill du ge in i psykologi? Varför vill du göra den här podden med mig? För att vi faktiskt tror på människans förmåga att förbättra sitt beteende.
Verkligen.
Att man tror på en utveckling.
Ja.
Och sen kommer bevis på att nej, screw you guys.
Ja, och sen så vet vi från bland annat vårt tidigare avsnitt om psykopater och folk med liksom riktigt antisociala... personlighetsstörningar, så att det finns en liten klick som nästan inte går att reformera. Alltså de kommer att, så att säga, dra nytta av systemet på det viset. Freeriders på ett sätt då. Och det är ju otroligt triggande för att de sätter hela den här grejen
just
ur spel.
Just det. Varför ska jag hålla på och hjälpa till om någon annan bara skiter i det?
Just det. Och varför finns den här typen av beteenden representerade i befolkningen? Jo, förmodligen för att det har på marginalen för vissa, för en liten klick har det lönat sig att vara freeriders.
Mm.
Att liksom rida på de andra system, det andra har byggt upp sådär.
Kan man titta på the 1% så tror jag att vi har ganska
jajibus,
många där uppe.
Jajibus. Och jag menar, man blir ju triggad av dem också.
Ja, blir man. Välkomna till antikapitalistpodden plötsligt.
Alright, I see what's going on. This is the opening salvo in what will be an escalating series of juvenile tit-for-tat exchanges. Well titted. Stand by for my upcoming tat.
Varför är det liksom lustfyllt det här? Alltså, man tänker sig att känslan av hämndlystenhet kommer sig ur en oförrätt. Alltså någonting som liksom är ett litet eller stort trauma. Jag är ledsen, jag är sårad. Men jag sitter och känner en så här... lust.
Ja.
Alltså så här, alltså det heter ju hämndlystnad av en anledning. Alltså det är liksom...
Ja, just
att det. Det, här,
det,
finns, det, det, någon, det är någon, det är någon njutning i det hela.
Mm.
Och det jag undrar av, hur uppstår den? Så här, härma någon hur den går tycker jag uppenbarligen är en skittaskig grej att göra mot någon som är liksom 13 år och att göra det nu mot någon som är 45 är väl inte speciellt schysst heller.
Ja.
Men lite förbaskat så ger det är så här... Jag vill åt en tillfredsställelse och nästan en känsla av återställande av system.
Ja.
Är det det som gör att jag njuter eller är det spänningen? Alltså, äntligen får jag göra något dumt utan att jag är dum. Alltså, någon har redan gjort dumt mot mig så jag får boxas tillbaka yes, äntligen ja, får man boxas.
Det är flera av de där grejerna. Jag tänkte börja i den här ändan med den rena njutningen när man tänker på det.
Alltså böcker och film, man älskar det ju.
Det gör man, ja.
Men som en film som Kill Bill. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill. Vilken liksom, fan vad peppigt det är med någon som bara, nu jävlar. Och även så här Karate Kid, alltså du vet, hela den här så här, man var en hackkyckling, men sen...
Ja, just det.
Wax on, wax off. Wax on, wax off.
Man gjorde sina armhävningar och man klippte frisyren.
Hämnas genom att lyckas.
Ja, men exakt.
The best revenge is a good life.
En av mina starkaste hämndfilmsupplevelser, Carrie.
Stephen Kings.
Oh.
Ja, den är otrolig.
Kolla vad som händer. Just om det. Ni skrattar åt Carrie.
Det är en sån här observation från studier att liksom tanken på hämnd kan åtminstone kortsiktigt vara mys. Den första studien som jag tänkte ta upp här, den var schweizisk från 2004. Det var en sån här hjärnskanningsstudie där man hade massa deltagare i någon slags ekonomiskt experiment, som de ofta är, de här hämndexperimenten. Jag kommer att återkomma till liknande, där folk liksom bedras av någon i experimentet och man framkallar då liksom hämndlystnad. De hade en partner som de skulle splitta pengar med, som liksom tog pengar istället. Och sen så lät man folk sitta och fundera på hur de skulle hämnas, på hämndögonblicket sen. Man sa att ni kommer få en möjlighet att hämnas, kan ni fundera lite kring det sådär. Och sen så kollade man vad som hände i hjärnan och kunde då se en aktivitet i caudate nucleus, som är en sån här hjärnstruktur som man associerar till liksom belöningar. Och...
Det var lite nice liksom.
Belöningssystemet tjongade till.
Av att tänka på hämnd. Vad drar du för evolutionär slutsats där? Att vi liksom byggda på ett sätt att vi ska tycka om att korrigera varandra.
Exakt, precis så. Och det är så.
I händelse av att ni människovarelser inte skulle ha en befintlig stat, så måste ni fortfarande uppfostra på olika fungerande sätt. Ja. Då är hämnd drivkraften.
Att vi ska vara lite hårdkodade för att liksom gilla idén om hämnd. Precis så är resonemanget. Jag läste precis det här i någon artikel. Att man tänker sig att det är därför vi njuter så mycket av hämndhistorier och så. Alltså vi vill ha en liksom fungerande samarbetsvillig grupp.
Ja, och för att här, skulle man inte känna njutning av hämnd, så skulle man ju roffa åt sig och ingen skulle hämnas, och då skulle allting bli vävt instabilt.
Ja, typ så, ja. Så att det här sociala djuret i oss som kräver en fungerande grupp går också igång på tanken på hämnd. Men då tänker man så här: okej, men då måste det vara liksom kanon. Gud vad folk måste må bra i de här hämndkulturerna när man bara går runt och hämnas hela tiden.
Just det.
Men så är det ju inte.
Nej.
För att själva handlingen hämnd verkar inte vara alls lika nice eller bra för vårt mående.
Just det.
My name is Maximus Decimus Meridius. Father to a murdered son. Husband to a murdered wife. And I will have my vengeance. In this life or the next.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Jag ska berätta om ett annat experiment som gjordes på det här temat då. Det var en forskare som heter Kevin Carl Smith som ville kika på det här med hämnd och hur det får oss att må. För att man har ju länge inom psykologin haft den här katarsis-idén. När jag säger katarsis-idén, får du någon tanke på vad jag kan mena då?
Alltså det är ett uttryck jag använder då, vad det betyder. Jag är inte så noga med det.
Katarsis, det är typ så här reningsbad.
Eller
så här,
prövning som gör, när man kommer ut ur det så bara, nu var det en förädlad version
just
det, av det.
Så skärs elden. Att man kan renas på något vis. Mm. Och den liksom psykologiska idén, gammal, hängt med sen Freud och så där, det är att vi människor är en sån här tryckkokare. Och att man genom att liksom pysa, till exempel ilska, mm, den centrala känslan när det handlar om hämnd, kan hamna i någon härlig jämvikt igen.
Ja, just det. Man har det där jobbiga som man bara måste få ur sig. Man måste få det gjort och sen är det väl gjort, så ska man må bra.
Steam är ju det här engelska uttrycket som ursäktar nästan allt.
Just det. Men stämmer det?
Nej, det är det ni inte gör, och det finns det också så här forskning på. Det var någon studie 2002 i Personality and Social Psychology Bulletin. En forskare som heter Brad Bushman som kikade på just det. Han tittade på folk som får liksom uttrycka sin ilska på olika sätt. Bara kolla hur det påverkade liksom ilskenivåerna jämfört med folk som var arga av samma skäl men inte fick utlopp
typ,
för det på något vis.
Utan, inte fick öppna tryckkokaren.
Och då kan han ju se det här att de som öppnade tryckkokaren så att säga blev bara mer arga. Det höjde aggressionsnivåerna. Och när man tänker efter så är det ganska... Det är ju rimligt.
Ja, vaknar jag på dåligt humör och börjar bete mig illa så blir bara sämre och jag blir bara argare. Ja. Och det är liksom, ja, verkligen.
Vi tog upp det i något poddavsnitt tidigare, någon fredagsfråga, så det var att om tryckkokarteorin skulle stämma så skulle ju världens lyckligaste människor vara de som står och skriker domarhora på varje fotbollsderby.
Just det.
För att de bara släpper ut sig så himla mycket steam. Ja. Men så funkar det alltså inte.
Ja, det där jag tycker är så jävla nyttig kunskap.
Ja, däremot, jag menar, till ilskans försvar då. Ilska kan ju vara bra för att till exempel sätta en gräns, forcera ett hinder, sådana saker. Det här är en användbar, men liksom ilskan i sig som ett sätt att bara bli av med trycket inom citationstecken för att bli mindre arg, nej, funkar inte. Ja. Så att, väl medveten om det, så ville Carl Smith testa det här med hem då, eftersom det är så nära kopplat till ilska. Det är ilska som uppstår till följd av en upplevd oförrätt. Och även han använde sig av ett sånt här ekonomiskt experiment. Man hade 4 personer som fick sätta en dollar värdera. Man fick en dollar värdera. Så fick de sätta den i en gemensam pott. Och pengarna som placerades i potten skulle öka i värde med 40% på stört.
Mm. Bra pott.
Ja, med bra investering.
Så. Ja, verkligen. Ja.
Och sen så skulle den här gruppen få dela på det överskottet. Kruxet här var att, alltså, det var hemligt hur man valde att göra. Så man kunde välja att bli en att åka snålskjuts, att bli en sån freerider.
För alla skulle få utdelningen oavsett om man egentligen inte la in sin peng.
Precis,
eller man,
så man kunde skippa att lägga in pengen men ändå få tillbaka av den här, det överskott som blev och det som hade lagts i potten. Då så fick, delade man in de här personerna som hade blivit bedragna av den här freeridern i lite olika grupper. Dels sådana som fick chansen att hämnas, det vill säga att liksom ta pengarna från den här jäveln. Och dels sådana som inte fick göra det alls. Och sen fick de rapportera hur de mådde, alltså mående.
Åh gud vad spännande. Ja.
Alltså man tänker sig kanske att de här som fick hämnas, att de skulle må bättre, eller rapportera ett bättre mående.
Ja.
Men det var inte alls så, utan de var liksom argare, surare, tänkte mycket mer på det här sveket.
Ja.
De fastnade i ett ältande
just det.
Kring den här händelsen då. Medan de här som inte hade hämnats hade lättare att gå vidare. Så det är ett exempel på
sånt. Det var intressant. Då blir jag, kommer en följdfråga. Evolutionärt, hur tänkte gudfader då? Alltså att vi ska njuta av att tänka på hämnd, men vi blir inte nödvändigtvis gladare människor av att få utföra hämnd.
Jag tänker att på ett sätt kanske det är bra, alltså om man i en befolkning har några som är lite mer action- och hämndbetonade.
Mm. Lusten att hämnas skapar bilden av en värld med öga för öga, tand för tand etc. Sen behöver det kanske inte alltid utföras, utan liksom systemet vilket man vill upprätthålla ska ändå vara rättvist på något vis.
Ja, precis. Sen tänker man att det ofta finns någon i en grupp eller i ett samhälle så som är beredd att ta steget och utföra. Men det är väl bra om kanske inte alla är så handlingsinriktade när det handlar om hämnd, för att det känns ju rätt instabilt.
Det räcker med lite för att man bara fattar att det där är vad som kan hända. En annan fråga. Innebär hämnd att du tar en dollar av mig och då tar jag en dollar av dig? Eller tar jag 2 dollar? Alltså, är hämnd göra lika illa tillbaka, eller är det göra lika illa och mer som straff?
Bra fråga. There's a study for that, Lina. Mm, 2008.
Klart det finns.
Stilwell, Baumeister och Del Priore. Flotta namn allihopa.
Verkligen. Mm.
Jo, de kollade på hur folk som söker hämnd och folk som drabbas av hämnd, så att säga, hur de uppfattar, vad ska vi säga, magnituden på hämnden.
Ja, just det.
Var det här lagom? Är vi kvitt nu?
Mm, du gjorde 7 poäng dumt mot mig, då gör jag 7 poäng tillbaka.
Ja, tror att det finns en skillnad till att börja med mellan hur folk uppfattar det?
Gissning. Offer för hämnd, alltså person som har gjort det dumma först och som sen blir hämnad på, tycker att hämnden var oproportionellt stor.
Ja, det är precis så enkelt. Mm. Så att när hämnaren känner att det här var väl lagom, nu är vi kvitt, så tycker ofta mottagaren att det var för mycket.
Just det, du slår mig och sen jag slår tillbaka. Du bara, aue,
ja, precis,
Lina.
Exakt. Mm. Det här tänker man sig en del förklaring till de här hämndcyklerna som
just
uppstår.
Det,
till exempel i, ja, men du vet, Israel, Palestina, så det här, eller i sådana blodshämndcykler i Albanien. Ja. Så.
Ja. Just det.
Att det bara pågår och folk känner sig alltid liksom orättvist drabbade. I den här hämndcykeln, så att den bara fortsätter. Hämnden är så djup. Hämnden är så djup. Vi var ju inne på den här studien att hämnden inte kändes så god.
Mm.
Att de som hade låtit bli faktiskt mådde bättre.
Ja.
Efter så här.
Ja.
Men det finns ett förhållande under vilket hämnden känns godare. När det tydligt framgår varför. När man får ge ett meddelande så att säga.
Ja, ja.
Till den man hämnas på. Här får du Kajsa. För att
lite kvittens. Sådär.
Ja, vad var det Kajsa gjorde?
Hon härmade med hur jag gick. Och sen så ritade hon grisnäsor.
Just det. Så att här får du Kajsa.
För grisnäsorna.
För grisnäsorna.
Mm.
Och det var en forskare som heter Gollwitzer. Och han undersökte två olika teorier om varför hämnd kan upplevas som tillfredsställande ändå.
Mm.
Och den ena var alltså en slags kontrastteori, att man när man ser lidandet hos den här andra personen så känns ens egen situation bättre.
Mm.
Man jämför sitt eget lidande med den personen.
Okej.
Han kallade den hypotesen för comparative suffering.
Mm.
Och den andra idén kallade han the understanding hypothesis. Enligt den idén då, så är det som ger mest tillfredsställelse det här att alltså, mottagarens lidande är inte tillräckligt, utan det måste till en förståelse. Den här personen måste veta, måste få ett meddelande om varför det här hände. Så det här testade han i ett fiffigt studieupplägg som var också ett sånt ekonomiskt experiment av samma typ. Jag kommer inte fördjupa mig i detaljerna. Mm. Folk blev bedragna, ekonomiskt bedragna i experimentet och sen så fick de möjligheten att hämnas. Och så hade han två olika grupper av hämnare.
Mm.
Dels sådana som bara fick straffa, ta ifrån den här personen pengar.
Mm.
Och dels en grupp som fick straffa men också skicka ett meddelande till den här personen.
Mm.
Och då visade det sig att de som fick skicka meddelandet upplevde mycket mer tillfredsställelse av hämnden.
Det fattar jag.
Här får du för att du var så svekfull, dålig.
Klart det måste vara komma med en lapp som säger,
ja,
här får du.
Nej men visst, alltså det bara går till liksom hämnd, litteratur och filmer och så.
Ja,
att man vill ju verkligen att den här hämnaren ska bara, hörru du din jävel.
Ja, fattar exakt vem som hämnar.
Nu stannar vi upp
varför.
I den här svärdduellen och så ska jag bara berätta för dig.
Ja.
Darth Vader.
Ja.
Jag minns inte exakt hur den slutar, men du fattar.
Ja. Liksom. Ja. När man har blivit utsatt för oförrätten så kan man inte tänka annat än att vilken jävla taskmört det var risigt gjort. Sen när man själv gör det tillbaka så är man själv en taskmört och gör risiga saker. Även om det är befogat så är det fortfarande ett beteende som man från första början inte tyckte om.
Ja, precis.
Alltså, okay. Det är liksom en,
visst, alltså,
man besudlar ju liksom sitt eget beteende mönster där genom att börja göra grejer som man inte gillar riktigt.
Ja, alltså jag menar ibland är det ju bara så himla otroligt befogat. Alltså det handlar om att bara visa att man, ja men så där gör du inte med mig.
Nej, just det. Stå upp, dra en gräns liksom.
Exakt, och någon studie av en som heter Cronberg från 2003, han hittade då att i vissa fall så var det verkligen bra för folks mående. 16% sa att det var bra för deras självkänsla, för att återupprätta självkänslan till exempel.
Mm, okay.
Det vanligaste positiva svaret var att jag satte upp en gräns. Jag visade att så här gör man inte mot mig. Det var det vanligaste.
Ah.
Det här med upprättat självkänsla kom på andra plats. Sådär.
Mm.
Bland dem då, så var det inte så himla många som fastnade i sådana här hämndältande eller så.
Nej, nej.
Så att det kan absolut under vissa, under rätt omständigheter så att säga, vara en kanongrej psykologiskt.
Och den här vägen då? Säg att jag skulle plötsligt ha inspirerats något av till exempel Gandhi eller så och bara sagt så här, äsch, ja, så gjorde Klara. Men vem vet vad hon gick igenom?
Mm.
Äsch. Det jag tycker att du praktiserar ganska mycket i vardagen när, ja men du vet, en cyklist vrålar på dig och du bara, oj, den måste vakna på fel sida. Jag känner
alltså,
inte att jag behöver
verkligen
springa efter och knuffa.
Jag parkerade nyss i någon snödriva här och det var någon som skrek åt mig för att jag tog lång tid på mig. Jag fick parkering.
Just det.
Jag ville köra förbi.
Mm.
Och jag tänkte på det att, alltså gör mig inget. Noll. Det känns inte i mig.
Då vill jag stanna lite vid den känslan, för jag tycker den låter otroligt eftersträvansvärd. Går det att fejka den och funkar det?
Ja, absolut. Alltså man kan hjälpa sig själv i sådana situationer genom att vara lugn. Alltså så här, att bete sig som om man vore lugn.
Mm.
Med andning och sådana grejer.
För det finns något väldigt värdigt och stort i att så här, någon gör en oförrätt mot mig, men om jag behandlar den lite som att så här, det där lilla flugbettet. Äsch.
Ja, man kan ju träna upp det.
Mm.
Och jag tänkte i slutet här så kommer vi in på lite grann hur man kan hantera om man har ett orimligt liksom hämndbegär eller fastnar i sån hämndältande.
Mm.
Så att då kommer jag ge lite strategi för det där. Jag tog upp nu några såna här fördelar. Dels har vi pratat om det på samhällsnivå, men också att man under vissa omständigheter faktiskt kan må bra av det. Mm. Av att agera på det här hämndbehovet. Men har ju också varit inne lite på nackdelar där. Men jag tänkte att vi kan fördjupa oss i det. Man har ju sett då att folk som har, alltså när man ber folk skatta sitt så här hämndbegär, och alltså man har sådana här psykometriska formulär för att mäta hur hämndlystna folk är. Att folk som hamnar högt där, tror att de har bra data när det handlar om psykiskt mående?
Nej, jag tror att de är mer kanske känslomässigt instabila.
Precis, och det är också det personlighetsdrag i Big Five som det här är närmast kopplat till.
Ah.
Snyggt, Lina. De hamnar högt på känslomässig instabilitet och rapporterar mycket ilska. De går runt och är arga, precis som vi var inne på tidigare. Associerat med depression och ångest, alltså den typen av problem också. Så att det är ju ingenting man ska sträva efter. Man vill inte vara en hämndlysten person. Så. Jag hoppas att ska vi avsluta lite med bara några tips på vägen om man känner att man går runt i det där svarta mycket och fantiserar om allt elakt man vill göra mot andra.
Ja, verkligen. Vad gör man då, Björn?
Då är det ju i princip samma tekniker som i ilskehantering, sån anger management vi har nämnt i något avsnitt. Kanske det om att bråka bra.
Just det.
Men det handlar om att jobba med sin impulskontroll, att stötta den på olika sätt. Första steget, självkännedom som man kan uppnå på olika sätt. Till exempel genom att föra så här, ilskedagbok eller när, liksom i vilka situationer blir jag triggad och så.
Just det, hänger ihop med att jag inte har ätit mellanmål.
Ja, sådana grejer.
Då börjar jag med en påse nötter.
Precis, träna upp sin förmåga till riktad uppmärksamhet. Uppmärksamhetsträning, alltså det vill säga medveten närvaro. Som man kan träna på genom guidade meditationer. Eller det finns också andra metoder för det. Andningsträning, det är ett sätt att hjälpa sig själv att komma ner från en höga nivåer av fysiologiskt påslag, tänka bättre och så, bli lugnare. Olika typer av avslappningsstrategier, det finns en svensk metod som heter tillämpad avslappning till exempel, där man övar på att spänna och slappna av i olika muskelgrupper och sådär. Det är ett exempel på sånt.
Känner man från vilan på dagis.
Ja, precis. Sen så lära sig känna igen de här situationerna och då hjälpa sig själv med impulskontrollen med någon av de här metoderna. Att ha också alternativa beteenden som man kan ta till i en sån situation. Det kan handla om att lämna rummet, räkna till 20, den typen av grejer. Så att börja praktisera det här så att man faktiskt avstår från den här hämndhandlingen eller så. Och jag menar, sen så om man hamnar i ett ältande, hämndältande. Om man bara ligger och fantiserar, då får man bara öva sig på att bryta dem. Så här, känna igen, nu är jag igång igen och bryta det på samma sätt som med mycket annan ältande. Sådär.
Det kommer mitt endaste lilla tips. Men jag måste först få en informationsfråga. Björn, vid ett övergångsställe, jag ska gå över och så kommer en bil och bilen stannar naturligtvis. Det kommer också en cykel. Måste cykeln stanna?
Ja, det borde den väl göra, va?
Mm, det är precis.
Ja. Gånger går alltid först, tänker jag.
Exakt så tänkte jag med och skulle gå över ett övergångsställe när en gube plingar och hojtar och blir jättearg på mig. Det här är så på vägen hit. Jag går över, ser sen hur han är tvungen att stanna för ett rödljus lite längre bort. Och jag bara, nu jävlar, jag ska gå tillbaka och liksom säga åt honom. Alltså det som ändå i grunden verkligen var en oförrätt som jag kände att jag ska hämnas. Eller liksom, ska jag sparka snö på honom? Jag vet inte, men jag ville bara säga.
Var det hämnd eller ville du uppfostra? Alltså jag menar, det kan ju...
Jag har ingen aning, men det jag i alla fall gjorde som en lösning som jag föreställer mig man skulle kunna använda även om det var en lösning. För jag hade ju inte gått fram och så här puttat guben och bara, det där var för att du ropade på mig nu. Utan jag hade inte gjort en sån hämnd, men jag hade kanske en liten uppläxning kanske. Men det jag istället gjorde var att jag lekte Björn. Att jag bara, vad har han haft för dag idag? Stackars honom. Och vet du vad jag kände mig som då? En fantastisk människa. Alltså så här, en liksom stor, duktig människa som kan bjussa lite på det där. Och det var ganska roligt att jag, liksom, jag verkligen stod... Jag kunde välja. Jag kunde välja att vara en småsint, sur person som liksom i veckor kunde spana efter den där jävla gubben i det där kvarteret för att se om han... Eller och bara... Åh, stackars honom. Och då steg jag liksom i min egen aktning bara genom den där tankeswitchen.
Precis.
Och det var, man bara, aha, det här ska jag komma ihåg.
Kul exempel. Ska vi använda den gubben för att sammanfatta?
Ja.
Jag tänker mig så här. Om man ska hämnas på honom, då ska man göra det med ett meddelande.
Ja, då går du fram till honom och säger, hörru du, det är faktiskt så att du måste stanna vid övergångsstället. Du får inte köra på mig sådär. Håll inte på att hojta rakt ut till folk på gatan.
Precis. En annan variant hade ju kunnat vara att liksom bara... springa efter och sparka sönder hans baklykta. Mm. Men då kanske inte han hade fattat varför.
Nej, precis.
Och hämnden hade förmodligen inte blivit lika tillfredsställande. Sådär. Så att om du hade levererat något otrevligt tillsammans med det här lilla meddelandet, mm, så hade det varit en mer tillfredsställande hämnd. Mm. Att gå fram och sparka baklyktan kommer bara göra att den här gubben och det sura humöret får en mycket större plats i ditt liv.
Exakt.
Så det vill man undvika. Så kan vi väl sammanfatta det. Att hämnd är naturligt, fyller en viktig funktion. Särskilt på liksom tankenivå. Sådär. Mm. Men att man ska vara försiktig att hamna i någon hämndcykel, för att det leder sällan till något bra.
Och Lisa, var lite varsam med vad man ska låta ockupera ens tid och tankar. Är det gubben och Kajsa, eller är det en fantastiskt solig snö idag där ute som jag kan gå ut och möta?
Ja, fint.
Med detta tackar vi för idag. Jag heter Lina Thomsgård och med mig har Björn Hedensjö suttit. Producerat podden har Klara Wallin gjort. Klippen har Peter Malmqvist gjort och vi har spelat in den hos Beppo.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.